Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ny vecka och ytterligare ett avsnitt av er favoritpodcast, Kedja ut, en podcast om discgolf. Jag heter Tommy Bäcke och jag sitter här som vanligt med Niklas Nyman. Hur mår du?
Jag mår bra.
Så är Niklas.
Ja, tydligen sa du Niklas.
Niklas.
Ja. Hur jag mår? Jag mår alldeles utmärkt tycker jag. Det vore väl synd att klaga. Mm. Så här en regnig tisdag. Regnar det nu när du gick hit?
Nej, nu var det uppehåll.
Ja, det var skönt.
Det regnar konstant i 47,5 timmar nu.
Ja, lite så känns det. Jaha, hur är det med Tommy Bäcker då?
Jo, jag har inte så mycket att klaga på. Jag är otroligt rastlös och inte duggsugen på discgolf för 5 öre faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig för tillfället.
Det var ju tråkigt att höra.
Ja, men så är det ibland.
Ja. Så är det ibland, ja. Ja, vad ska vi...
Du säger bara att det är bra och det är skönt att det regnar.
Ja, vad vill du veta mer?
Nej, vi behöver inte göra något mer så. Det var bra längd på intro tycker jag.
Ja, okej. Okay. Vi kan väl vara lite längre än så då.
Förlåt att vi har lika långa avsnitt som Lätt snacka plats ta intro.
Ja, lite så är det ju.
Det är roligt. Ja. Det är... trivsamt.
Ja, men de är å andra sidan tre som ska ge sin avhandling om hur de mår sen den senaste.
Okej, så vem av dem vill du hänga ut som tar den tiden som vi inte tar?
Nej, ingen. Jag bara konstaterar att de är tre.
Fantastiska.
Tre fantastiska människor som gör podd ihop. Det tycker jag är kul. Vad heter det? Vad ska jag säga? Du säger att du var lite rastlös. Jag måste få spola tillbaka 2 dagar till söndag kväll.
Mm.
Där jag tror att du och jag spelade vår tystaste discgolfrunda tillsammans någonsin.
Ja, det måste det ha varit. Jag sa inte många ord i alla fall.
Jag tror att man kunde höra en nö...
En nål
tappas i en bomullshög. Hade man hört.
Mm.
Så tyst var det.
Jag var inte alls i mode. Då kände jag.
Jag hörde av mig på dagen och du bara, ja men det låter som en plan. Jag gav en tidsaspekt och allting. Liksom. Ja men det låter som en plan. Sen ringde Tom efter några timmar. Och bara, ja vi får se, vi är borta. Och ja, vi får se om du passar och lite grejer att fixa. Sådär. Och så sen skickar du något. Ja, du skickar någon TikTok-länk. Och då skrev jag, har du tid att TikTok? Har du tid att spela discgolf? Och så skickar du en. Ja, att du höll på att byta om.
Ja.
Ska inte säga att
otroligt du... bra vinkel måste jag säga. Ja. Jag var nöjd med.
Ja. Och sen så... Efter det så... Ja, vad hände sen? Ja, men sen tog vi sig iväg ut och spela. Och du var sjuk sammanbiten redan när du kom till mig.
Men ont i huvudet och... Jag vet inte.
Vi måste jobba på vår kommunikation. För då du kan säga, ja, men jag har ont i huvudet, jag orkar inte. Och jag hade varit helt fine med det.
Jag orkar inte, men jag ville.
Ja, men jag var helt fine med det. Men du börjar bra. Men... Vi gick ut ganska per omgående. Du börjar med 3 raka birdies.
Ja.
Och sen gick det lite tyngre ett tag. Och sen gick det bra igen. Och så, ja. Så. Jag tycker ändå att du börjar diala in banan lite grann.
Mm.
Det är några små hiccups du skulle behöva stöka bort. Men... Jag ser ju att minus 11-12 är absolut i range.
Ja, borde det vara på den banan.
Som du spelar, i alla fall.
Ja, men... Ja. Alltså jag tycker att den är rolig bara.
Ja.
Det har jag sagt också.
Ja. Men i alla fall. Så det var våran söndagkväll.
Jag fick ju ont i armbågen där efter också. Så jag kastade inte en forehand efter hål 2.
Nej, och varför nu skulle du kasta forehand på det hålet? Det förstår jag inte. Men,
på hål 2?
Ja.
Ja, flip up turnover bara.
Ja.
Det är mysigt att mysa till det med
kastet. Ja, det är ju ett fint kast. Det är som Erik Eriksson brukar säga. Det är något erotiskt med turnovers.
Ja, det är det.
Och det är man ju benägen att hålla med om. Faktiskt.
Och för de som inte kan kasta forehand så kan man det, man behöver inte bara säga att man kan kasta turnover med backhand då. För då får man fan göra det med vänstern. Tycker jag. Det är coolare att göra det med forehand. Det är ju bland det svåraste kasten att göra. Forehand turnover. Som inte dör i backen. Jag tycker i alla fall att det är det svåraste kastet.
Ja, det kanske det är. Jag säger inte emot. Alls. Nej. Jag är ingen forehandspelare alls. Så att jag lämnar det där. Ungefär så. Men och det vart ingen Umeå öppna heller för det.
Nej.
Det var för att det var något annat som var öppet. Himlen.
Himlen var.
Himlen stod på vigaver.
Öppen. Ja. Nej, så nu har jag haft 2 dagar där jag bara har tagit det lugnt. Och... Alltså jag har hängt med min dotter så jävla roligt. Vi har haft så kul.
Ja, men hon är...
Jag har sett när vi byggde Greta Grispussel idag. Jag vann.
Var det en tävling alltså?
Ja, vi hade ett varsitt.
Okej, okay. Just det. Och det fick hon höra att du vann.
Ja. Då blev hon sur.
Bra!
Och då kände jag har lyckats. Man ska inte gå därifrån och vara nöjd med att man har varit där och deltagit.
Hon är 4.
Sen var det hennes tur att välja tävling. Skulle vi leka i dockhuset? Då vann hon. För jag fick inte ens ta hennes grejer. Hon sa du får ta dina grejer. Och jag bara jaha, vad ska jag ta för grejer då? Jag lägger nog diskar i huset eller?
Ja.
Så, nej, de är för stora. Ja.
Det finns lite likheter med helgens tävling på Diglo. Att man... Utnyttja regelsystemet ja, till fullo.
Kommer väl dit. Och det är också en sån här sak att jag blev på dåligt humör nu för att du visade. Jag hade inte slagit märke till innan.
Nej,
vi... Fast jag är inte på dåligt humör heller. Jag känner mig bara less idag.
Nej, men lägg av med det. Det är bara tråkigt.
Det blir ju bra nu. Jag har sett fram emot den här kvällen.
Ja, jag hoppas att vi ska kunna ge er ett bra avsnitt denna vecka också.
Tycker jag säger så här. Det märks... Alltså, när Simon går bra...
Då är jag på bra humör eller?
Då är du på bra humör och du gör körschemat. För då, det blir aldrig gjort ett körschema så snabbt som när Simon Lisotte har vunnit en tävling.
Ja fast jag gjorde ju körschemat idag för jag hade andra grejer som du ser är för mig viktigare att lyfta upp än just att Simon har vunnit. Och då jag lika var igång då kan jag göra resten också.
Exakt.
Jag går inte bara in och gör.
Men hade inte Simon vunnit så hade jag fått göra det.
Det vet jag inte.
Det tror jag.
Jag gjorde inte körschemat för att Simon hade vunnit. Jag
jo,
gjorde...
det Nej. Är så det brukar Nej. Vara. Det är så det kommer alltid att
Nej.
Vara.
Nej, jag gjorde inget körschema efter Music City Open.
Jo.
Nej, det gjorde jag inte. Men i alla fall så hade jag så mycket grejer jag har gått och burit på som jag inte har skrivit ner. Och idag kom jag på mig själv. Jag måste skriva ner det här nu.
Mm.
Då gjorde jag det och då tänkte jag när jag lyckar in och redigerar och skapar ett körschema då lägger jag in det andra också som jag tänkte att vi ska prata om.
Det är toppen.
Och du har ju inte opponerat dig.
Nej och grejen var så här att jag trodde att jag hade lagt in en grej för vi har fått en liten punkt från en av våra lyssnare den här veckan också vilket är jätteroligt.
Sa du,
vi har fått igång.
Sa du ett av våra lyssnare?
En av våra lyssnare hoppas jag att jag sa. Vilket är jättekul. Det har varit bra aktivitet på lyssnarna senaste veckorna. Och det uppskattas. Och jag trodde att jag hade lagt in det i körschemat redan ja, men samma dag när det kom in. Mm. Men det hade jag tydligen inte.
Nej. Men bra att du gjorde det. Jag har också sett den där frågan.
Mm.
Och så.
Det blir intressant.
Men jag är inte lika orolig som dig att de försvinner. Så det är därför jag inte har lagt in dem.
Mm.
Men bra. Bra uppmärksammat. Tom är den som rattar våra sociala medier mest. Det syns direkt när jag är inne och gör grejer. Så jag ber om ursäkt för de gångerna när jag är inne. Att det är så uppenbart. Och så. Men så kan det vara.
Det enda du behöver steppa upp. Då inte använda den jävla snabel-a-taggen när du trycker på den här lilla postgrejen där uppe. Postitlappen. Du kan tagga folk i vanlig text också. Så slipper det bli så fula blaffer.
Ja, nu vet jag det.
Ja, gör det då.
Nej.
Jo.
Nej.
Det ser för taskigt ut.
Jag jobbar inte så.
Säg vad ni tycker.
Ja, ni alla kommer hålla med Tommy såklart.
Ja, men och då för måste man lyssna på lyssnarna.
Det här samhället är skadat av sociala medier. Mm. Nu behöver inte jag gå upp och så för det. Nu känner jag att jag kan bli irriterad. Ja, nu tappar jag spåret fullständigt. För nu kände jag att det började koka inombords. Jag fick bröstsmärtor och annat. Ja, vad ska vi prata om idag då? Är vi färdiga med introsnacket? Nu har vi pratat om oss själva i 10 minuter. Och det är, nu är jag irriterad.
Ständigt om oss själva. Och det är aldrig positivt. Jo, innan vi hoppar ut från introt så kan jag bara säga det att 16 september så är det dags för den tredje upplagan av Kedja Ut Special Doubles.
Mm.
Jakten på 1800.
Japp.
Det ska bli kul. Kommer spelas i Sävar på Sävars discgolfbana. Och länk finns till eventet finns i våran Instagram-bio.
Snyggt. Och det ligger även ute på Discgolf Norr. Discgolf Umeå. Också tror jag det finns Facebook-sidor, grupper man kan gå in i.
Anmälan öppnar 2 september.
2 september öppnar anmälan. Så det är 2 veckor på sig att anmäla sig. Det vet jag att ni fixar. Och så. Jag vet att jag redan kommer fråga om priser. Det kommer bli fina priser. Vi brukar ju alltid steppa upp vårt price game. Så att säga. Så fina priser blir det alltid.
Jag får hoppas på det.
Och så. Så att, ja.
Man kanske skulle ha köpt sig ett vitrinskåp nu.
Ett vitrinskåp?
Mm.
Ja. Du behöver inte så stort, att det är lugnt. Det blir billigt.
Jo, till den här pokalen kommer jag behöva.
Ja, vi... Alltså, fattar du drömmen, Tommy? Det här vore ju drömmen. Fattar du om vi hade haft så mycket... Om vi hade varit så stora så vi hade tjänat pengar så att vi hade kunnat betala en hyra och hyrt en studio. Haft en egen studio med där, dit vi bara åker och är och hänger och har discgolf relaterat och annat kul.
Det hade varit toppen.
Det hade varit nice. Men det får ligga kvar i drömmarnas värld.
Då skulle vi haft en AC också.
Ja, det kan jag hålla med om. Men värmekällan, den där killen. Som
det är också
står
en frys.
Ja, det är en frys, men det är en enorm värmekälla. Den ska ut. Kanske ikväll. Du kanske får hjälpa mig.
Kanske jag får. Det blir jättebra.
Så då kommer det så bli tyst. Ibland kanske den hörs i bakgrunden. Den brummar lite grann, men det finns ju olika noise cancellation och grejer som man kan använda sig av. Och brusgrind och allt sånt vad det heter. Så att... den hörs inte så ofta, men ibland kan den höras. Så att det ska bli gött att bli av med det där aset. Och för värmen skull också. Det är alltid orimligt varmt här inne. Ja, ska vi avrunda in
ja, hoppa till
snacket? EM. Och hoppa till EM. Då gör vi det.
Grattis Denka till EM-guldet. Fan vad roligt. Va? Det var väl ingen som var... Alltså, no offense, men det var väl ingen som hade tänkt att vi skulle ta ett guld i NPO?
Nej.
Eller ens medalj.
Nej. Alltså jag så här, jag känner lite så här. Jag vill be om ursäkt till alla våra svenska spelare vi hade i NPO. Att vi inte har trott på er. Så där, vi har väl trott att vi skulle vara...
Fast med fog så har vi inte riktigt haft anledning till det heller.
Nej, förutom att Denka vann SM i rätt överlägsen stil också.
Jo, jo.
Men man kanske tänkte att en pallplats vore ju... drömmen.
Mm.
Alltså där har vi varit och så. Men Denka han har hittat åt en ruggig form och alltså det var ju inget snack. Det var ju inget som helst snack den här tävlingen. Han satt gaspedalen rätt ner i mattan i golvet in med pjäxan i pannrummet. Många uttryck för det där redan första rundan. Och sen höll han i det. Över
han ledde väl hela tiden.
Hela tiden
ledde han. Raka igenom och bara... Men det... Ja, jag vet.
Eller ja, det var väl någon delad där i början.
Nej.
Ett par hål in i tävlingen ja, han var delad. Men efter första rundan ledde han och sen släppte han det aldrig.
Vad är det han gör under den här helgen som imponerar på dig?
Ja, men puttningen har ju varit grym. Och det har han ju sagt själv också, att puttningen har ju suttit bra i år. Och sådär. Och sen är det väl liksom att han, ja, men disc golf är kul, disc golf ska vara kul. Och att han på något sätt så lyckas han plocka bort det allvarliga som många kanske lägger in i tävlandet så mycket, som gör att han levererar på det sätt han gör. Så att, nej, hatten av till Denka.
Ja, alltså han...
Han vinner ju, vi ska säga så här, runda ett landar han in på minus 12.
Men det är så här, hans puttning var bra. Men det är ändå en svensk som slår han ganska rejält på green. Och det är Linus Karlsson.
Mm. Han hade hårt run första rundan. Ledde med ett kast efter första rundan.
Mm.
Före Albert Tam.
Albert Tam gick väldigt, väldigt bra.
Runda två gick han en minus 11 runda. Och då var det faktiskt... Ja, det var... Bodan Bilek, eller Bogdan, vad säger man? Bodan?
Bodan Bilek, inte Bogdan Bildäck.
Han gick minus 10, men han var ju längre ner i fältet ändå. Runda 3 dammar han till endast med en minus 3 runda.
Sådär.
Och ja, då var det väl liksom så, han ledde väl med 5 kast tror jag inför finalrundan. Och där dammar han till med en minus 11 runda. Och det är bara Jona Heininen som går bättre än honom för dagen. Om jag scrollar igenom här så tror jag att det bara... Ja, det var bara han som gick bättre än honom för dagen som gick minus 12. Och Jona slutade till slut på en delad tredje plats. Men Dennis går minus 11. Minus 37 totalt över 4 runder. Vilket ger ju ett snitt på lite mer än 9 under par. 9,25 kast under par per runda, vilket är ju imponerande.
56% birdies.
Det är helt galet. 10 kast.
Men så här, det är ren...
Det är utskåpning. Det är utskåpning. Ja.
Av de bästa spelarna i Europa.
Ja.
Just nu. Eller just nu. Det är de bästa spelarna i Europa.
Ja.
Och jag förstår inte. Eller jag har så svårt att ta in det. Jag hade svårt att ta in det under helgen också. För man tänker alltid liksom på de spelarna som man kanske har tänkt ska vara där uppe. Och slåss om det från början. Ja, men Antilla till exempel. Han slutar väl på en 9:e plats till slut. Eller 7:e plats kanske. Mauri Willman som har varit stekhet på EPT hela säsongen. Han kommer inte alls upp i nivå. Lauri Lettinen har ju sen som är... Alltså, och de goa gubbarna från Finland som har haft en bra säsong hela året.
Mm.
Jesse Nieminen som du aldrig kan räkna ut, som alltid är bra när det väl gäller.
Mm. Exakt.
Han gjorde i och för sig en run på sista två rundorna där han plockade in lite grann. Eller han plockade in på alla utom Dennis egentligen.
Mm. Precis. Men så att det var hatten av. Ruggigt bra spelat av Dennis. Om vi tittar då, till exempel den som jag trodde skulle vara det största hotet sådär en bit in i termen, och Niklas Anttila, han landade till slut på en delad 7:e plats.
Han hade väl en tredje runda som inte alls var så rolig, va? Eller var det andra runda?
Vi ska kolla vad han gick. Minus 2 tredje rundan och runda 2 gick han minus 5, så det var inte jättedåligt.
Ja, men då var det runda 3 som han hade jobbet på. Han tar ju inte en bättre score på hål 1 än bogey över hela helgen eller hela veckan. Och jag tycker med att han har varit en besvikelse på green, men det har han inte om man sett statistiken, men det var där jag tyckte att det fattades lite grann. Visst, han kastade inte, han till och från så kastade han riktigt dåligt. Men han är så pass bra med disken och plasten han kastar. Så att det, liksom, det märks inte för mig på det sättet. Utan det man ser, det är det han missar. Och då Han tre puttade på ettan bland annat. Jag tror att det var runda ett. Eller runda tre. Men jag vet inte. Hur kan du få fram någon statistik? Jag skulle vilja bara så här spontant veta antal OB.
Totalt. Ja, men, course exakt. Stats. Ska vi se. Hål.
Denka är fyra på antalet OB-kast. Hugo Fröjdlund är en svensk som är bättre. Han har sex OB-kast. Dennis har sju. Och i övrigt så är det så här. I topp 10 så är det Thomas Hyttjäinen som har ett OB-kast mer. I övrigt så är då kastar de för mycket OB.
Ja, men ta Jonas som är trea till exempel, och så nämnda Antela. De har 12 OB-kast var. Det är fyra per, eller tre per runda. Och det är ju per automatik minst tre kast som försvinner där. Och det är lite för mycket. Och ja. Det är där han separerar sig ordentligt också. Tycker jag. Men som sagt, 56% birdies är ju otroligt imponerande. 7% bogeys.
Bland de lägre där också, det är Albert Tam som är något bättre. Jag tror till och med att det kan ha varit någon mer, men jag är inte helt hundra.
Nej, det verkar som att det är han som är bättre bara av dem jag kan se. Så. Men nej, Dennis var påslagen, red vidare på formen från SM. Och ja, det ska bli spännande att se hur det kommer gå. Eller om det är liksom så här. Jag hoppas ju inte att det är bara liksom en kometgrej. Att han toppade i år och sen planar ut. Utan jag hoppas att han har toppat. Och så att han får åka över till USA. Spela USDGC. Och jag tycker att PDGA ska ge en fribiljett in till VM också. Jag vet inte hur det där funkar. Men jag tycker att det borde vara. Alltså jag tycker så. Det är på riktigt helt sjukt om du inte får en plats på VM. Om du vinner EM. Det är liksom en PDGA. Alltså det är ju sjukt.
Det skiter väl USA i.
Jo, men...
Han bryr sig inte för mig.
Worlds är Worlds. Och jag tycker att han borde få en plats dit. Vi får väl se om han dyker upp där. Men jag tycker att det är ju rent... Det är ju tjänstefel att inte släppa dit honom.
Jo, nej men nu kan... Alltså det är klart att det var roligt. Sen tror jag inte att han är med och fightas om toppen där. Oavsett.
Nej.
På förhand.
Men...
Man vet aldrig.
Och jag tror att med det mindset han har också nu när han spelar liksom, så känns det som att ja, men det vore intressant att se honom där. Vi får väl se honom på USDGC oavsett. Innova får ju bara steppa upp och se till att han tar sig dit, att han får hjälp med den ekonomiska biten. Och så också, tycker jag.
Ja, och det är väl en liten fråga. Ska vi fortsätta på den lyssnarfrågan som vi fick? För det handlar lite grann om det.
Nej, men jag tänker att vi tar den sen.
Ska vi ta den sen?
Ja, vi tar den sen. Då kan vi hoppa tillbaka till att prata kring det här. Så.
Jag vill bara veta, vem var besvikelsen? Ska du lägga den på Antil eller är det någon annan som har varit
ja, riktigt kass? Lite så här, Antila, Veine Mäkkel och Jakob Semmer är väl tre...
Mäkkel har väl inte vunnit en tävling sedan han var 12?
Nej, men det är tre spelare som jag känner så här... Att ja, men de borde vara lite, alltså de är i topp 10, men jag tycker att de kanske är underpresterade lite grann. Henrik Hagman har haft en tung helg av någon anledning, som man inte vet vad, men han är ju, det är lite så här också, de åker dit som ett lag och ska prestera såklart så bra som möjligt, men att... Hagman har ju fyllt en roll ändå. Liksom, än om han inte på banan har presterat. Han är liksom en av de mer rutinerade spelarna vi har. Och kan vara där som ett stöd. Man hade en tung start. Liksom kanske ganska snabbt in i tävlingen. Inser att ja, men jag kommer inte vara med och slåss i toppen. Ja, men då fokusera på att ja, men såklart spela så bra discgolf som möjligt. Men även liksom pusha och peppa de andra. Och vara ett bra stöd för dem också. Så jag tror att det är... Det är trist såklart. Jag tycker att det är supertråkigt att se honom så långt ner. Men han har fyllt en del i det här laget ändå och varit en viktig grundpelare för hela laget. Så, men sen i övrigt så jag har väl ingen silver lätt slutat på en 34:e plats, inte var han är inte nöjd med det alls. Helt övertygad. Såklart, jag tror han hade hoppats på att kunna prestera bättre, men jag tror att hans fokus har nog varit på annat håll också till stor del den här helgen. Vilket då gör att han kanske underpresterar lite grann, får vi väl ändå säga. Jag tror att han hade kunnat slå sig in högre upp. Men i övrigt, nej, ingen så där som jag kommer på raka arm. Så där. Det är klart, våra svenska spelare hade man hoppats på att kunna placera sig högre upp.
Ja, men jag hade nästan tyckt att vi borde haft in en topp 10 i alla fall. Både Linus och Hugo slutar på en delad 12:e plats. Där tror jag man hade kunnat leta fram något kast till och fått in dem i topp 10.
Ja, precis. Jag har sett över de fyra runderna. Ja. De går ju
men det är så är det lätt att säga. Jag menar, man kan ju bryta ner det hur långt som helst. Men så att jag tycker inte att man ska... Linus gjorde en jävla push sista två runderna. Hugo tycker jag spelat jämnt och fint sett över hela veckan. Jag menar, det är hans första EM. Han var en av de sista som fick platserna. Så jag tycker att Hugos prestation är jättefin.
Den är jättebra.
Att liksom åka dit och liksom bara... Ja, men helt utan press, bara gå ut och prestera på banan. Så jag tycker att det är definitivt en biljett för Christer att han har liksom gett det till rätt gubbe.
Ja, jag tycker att Christer har träffat rätt.
Ja, absolut. Ja, med fast i hand så han är tredje bästa svensk.
Ja. Nej, men jag tycker att han har träffat rätt. Ja. Han har träffat rätt på hela laget, tycker jag. Mm. Jag ser inte vem man skulle ha bytt ut.
Nej, men det var inte dit jag ville, utan jag menar bara att en 12:e placering för Hugo tycker jag är över förväntan.
Mm. Precis.
Inte över förhoppning, men förväntan.
Nej. Vi kan ju nämna också, innan vi lämnar MPO, så tog vi guld och brons i dubbel också.
Mm. Josef Berg och Linus Karlsson norpar åt sig guldet i dubben och Gugge och Hugo tog bronset, va?
Ja, precis. De tog bronspengen där. Jag vet inte vilka som vart på, om det var ett finskt par på.
Ja, men det är lite oviktigt.
Andra
det
plats.
Viktiga är att vi har en EM-brons till Team Nordic.
Ja. Ja, jag förstår att du ville få in det. Föra in det i protokollet.
Det ska in i protokollet.
Ja. Ja, vi lämnar väl MPO med att säga stort grattis till Dennis till en otroligt fin tävling. Så. Och titta på FPO, där det nog min modiga tippning gick hem.
Ja, men herregud. Till vilken jävla pers.
Slut. Ja, alltså, oj.
Men så här, det var ju klart efter runda två.
Ja.
Då är det slut.
Ja,
på den här tävlingen.
Och definitivt,
vilket är skittråkigt.
Ja, och definitivt efter runda tre.
Ja, definitivt efter runda tre. Och med fyra runder spelade så är det vad det är. Vi kommer väl dit, men efter tre runder ska du inte leda med 20 kast. Alltså, så här, vad fan?
Ja, hon ledde med 16 kast inför finalrundan.
Ja, men det hade kunnat vara 24 också.
Jo.
Men du ska inte göra det, inte på den här nivån.
Nej, och hon börjar.
Och så här ser det ut i USA när hon är där också.
Ja.
Nästan. Hur kan hon vara så jävla överlägsen spelmässigt? Hur kan hon vara så komplett? Kristin Tatarer vi pratar om det är någon som undrar och har missat den biten. Men hur kan hon vara så långt före i alla bitar i spelet än alla andra i hela fältet? Både på det här mästerskapet och på Pro Touren i USA. Vad är det som gör det, Nicky? Jag sliter mitt hår. Jag förstår inte varför alla andra är så långt efter. Eller vad det är. Hon är ju undantaget. Som att hon är så mycket bättre än alla andra.
Ja, men så här. Jag ber om ursäkt för den haltande paralleller här. Men ta en hockeyspelare som Marcus Näslund.
Han har alltid varit bättre än Peter Forsberg.
Han har varit fruktansvärt bra, men ändå liksom så här, Ja. Det är ju skillnad på en lagsport och en individuell sport. Men alltid varit ödmjuk och varit bra. Peter Forsberg, också ödmjuk, men vet att jag är så mycket bättre än de andra. Men alltid ödmjuk att veta att det men finns
Marcus
motståndare ute.
Marcus Nilsson har varit bättre hockeyspelare än Peter Forsberg sett över hela sin karriär.
Ja, så är det. Men han å andra sidan inte haft lika mycket skadeproblematik. Men,
nej, det är dåligt. Sluta dra på dig skador.
Det haltar lite grann, men ödmjukheten inför sin uppgift. Jag tror att det är det som skiljer.
Men om vi tar, typ, hon vinner ju inte för att hon är ödmjuk. Hon vinner för att hon gör rätt grejer på banan. Hon, jag vill inte till de mjuka världen här. Hon är bra på att kasta en disk från punkt A till punkt B på färskast.
Men,
varför?
Därför att hon tar sig an uppgiften med ödmjukhet. Därav. 100%.
Men det finns ju hur många ödmjuka spelare där ute som helst.
Ja, men de har inte det attack mode som hon har.
Nej, och det är lite dit jag vill. Men vad är det i hennes spel som är så mycket bättre?
Hon träffar linjerna.
Nu börjar vi närma oss svaret jag tänker ge.
Vad tänker du ge för så?
Att hon håller sig fan inbounds. Alltså. Hon kastar ju inte OB. Hon spelar... Hon har högst fairway hits i hela världen. Säger jag bara rakt ut utan att ha dubbelkolla någonting. Du kan inte kolla på runda 4 på
den här. 6 OBs. Hon kastar aldrig OB.
Nej, men sätter vi hela säsongen inne på. Och man jämför... Jag har lämnat EM lite grann. Men det som gör så att hon är så pass bra som hon är, det, dels att hon håller sig på fairway. Hon har en magisk kraft, vilket gör att hon kan värdera vilken typ av kast i vilka lägen hon ska utföra.
Ja, men,
förstår du vart jag vill någonstans?
Ja, men,
ändå ser du på grafen att hon ligger fortfarande strax söder om 50% birdies.
Jo, men så här, hon har 9 OB-kast på 4 runder, varav 6 utav dem kommer på sista rundan.
Ja.
Vem
är bäst i damfältet under den här tävlingen på att hålla disken inbounds?
Det är hon och Katarina Stalesen.
Jaha, norskan.
Det är de två som har minst OB-kast. Om vi tittar liksom så här, ja, men Silva Saarinen som är 2, hon har 12. Det är väl lite mycket kanske. Heidi Leine 14.
Men så här, Henna Blomros 18. Som han Goddos. Det är fotbollsspelare.
Henna Blomros.
Det är glapp i mickkontakterna. Nu hör jag det i början.
Hade 18. Fast, så att det är liksom så här, det är en stor spridning på det. Och det räcker ju inte.
Men köper du ändå mitt resonemang att det som gör henne till en så mycket bättre discgolfspelare än alla andra damspelare i hela världen är att hon värderar rätt situationer, värderar rätt kast och att hon håller sig på fairway. Hon är inte överlägsen på green. Hon är inte överlägsen i fairway hits blir hon ju det. Men där hon vinner sina tävlingar, det är ju tjänade kast tee to green.
Mm.
Och där är hon inte bäst under EM heller.
Nej men det är ju ja, alltså hon, hela hennes personliga, hon är ju så sjukt ödmjuk som hon är och lugn, trevlig.
Men det är Silva Saarinen liksom, också
liksom såhär, ja. Ja.
För att vara finne.
Ja, men det är ju som en tvärsur svensk det. Om man är en ödmjuk finne. No offense till de i Finland, men det är lite som man känner. Nej, men alltså, så här, jag tycker att Kristin, hon tar sig an alla uppgifter hon ställs inför med ödmjukhet.
Mm.
Och det är det som gör att hon blir framgångsrik, för att hon låter sig inte vara mallig, gå ut offensivt på något sätt, utan det är en tuff bana, det gäller att liksom träffa linjerna, håller in bara hos alla de här dörrarna som är vidöppen som vi sparkar in. Men hon gör det på ett sånt sätt som gör att alltså hon spelar ju mind games också med andra. Att inte liksom låta sig bli frustrerad.
Det är den här omvända psykologin och passiv aggressiviteten.
Ja, kanske. Mm. Men hon...
Jag tror hon är lite sneak egentligen.
Jag tror att hon är...
Jag vet att hon är så bra så att hon går inte vara glad för att alla andra.
Hon är inte orolig för saker och ting. För hon vet att om jag bara liksom exekutar, då träffar jag linjerna, då träffar jag rätt, då kommer jag lägga inbounds. Punkt.
Men det och ser
har
man
den
ju
tryggheten
också
i dig själv och så, då spelar det bra. Det är som Denka, han missar knappt några puttar.
Nej.
Det är samma sak där. Han vet att ja, men ligger på 12, den sätter jag. Det är inga problem.
Nej, men då, vad gör det att det är så då? Ja. Jag har samma känsla. Ligger Denka på 12 meter, det är som att ligga på 4 meter för en annan.
Ja.
Han sätter lika många 12 meter som jag sätter 4 meter.
Ja.
Och liksom, vad kommer det ifrån? Träning. Ja, självklart har han tränat, men varför? Jo. Alla kan ju träna.
Alla kan träna, men det är ju lite så här.
Jag börjar bli otroligt luddig nu, känner jag, men jag vet inte. Det är för att jag själv inte kan förstå hur det kan vara så stor skillnad på en kvinna som har spelat discgolf i, hon har varit på proffscenen, vad är det, 4 år, 5 år. Du ska inte kunna bli bäst i världen i din sport på 5 år. Det spelar ingen roll om det är, hur liten sporten är.
Steven Bradbury.
Och vem fan är det då?
Ja, det var ju han som vann OS-guld i short track. Jaha. I Turin eller vart det var. För att alla andra ramlade.
Ja, jo, men
kunde knappt åka skridskor. Det är så fruktansvärt roligt. Alltså,
det gör ju inte att han är bäst i världen i short track.
Nej, fast han var ju det just där och då.
Jo, men, ja, men det här är det vecka efter vecka.
Jo,
efter
men det
vecka.
Är ingen som pratar om att Greg Barsby är bäst i världen på discgolf för att han hade en bra helg. Han
bäst i världen i discgolf.
Nej, exakt. Samma sak Paige Chu också. Det var också så här, det damp ner i knä
det
på
det kommer henne. Vi lite fram till sen också när vi ska prata i VM. Men okej, okay, så här. När vi pratar, Kristin Tittorn, jag vill fortfarande ha ett svar av dig. Jag ska ändra frågeställning. Hur långt bort är det tills vi har, alltså förut har vi haft ändå Paige Katrina. Vi har haft två stycken som är lagom bra, jämnbra med varandra, som har varit liksom top of the line inom damdiskgolfen. För bara 3, 4, 5, 6 år sedan och tillbaka.
Mm.
Och så har vi haft de som är helt okej okay och kan sticka upp ibland. Sarah Holcomb till exempel. Det är liksom, det har varit de spelarna som har varit där kring. Det har sett likadant ut på här sidan.
Mm.
I mångt och mycket. Från 2013 och framåt.
Mm.
Och ju längre sporten liksom går eller lever och hur mer den, alltså hur mycket den utvecklas, då borde det snarare gå åt andra hållet. Vi borde ha 10 stycken Kristin Tatar. Inte en. Det ser du på här sidan i alla fall.
Ja.
Hur kan en tjej från Pärnu gå och bli så jävla bra på discgolf?
Ja, men jag tror så här. Dels en stor sak i det här. Kanske varför vi i Europa är efter sett till discgolfen. Det är att Kristin har ju levererat. Alltså fått chansen att levererat. Har kunnat ta sig över, vinna tävlingar och liksom bygga på det. Tjäna tillräckligt mycket med pengar. Skriva ett bra kontrakt med Latitude. Fortsätter tjäna mycket pengar. Hon är liksom årets idrottskvinna i Estland. Får säkert, alltså hon har haft gjort reklam för Nike. Vad tror du det kontraktet är värt? Alltså det finns ju massa saker i det här som väger in. Som gör att hon kan helhjärtat spela discgolf hela tiden. Jag är helt övertygad om att skulle vi få en svenska eller en norska eller någon danska eller tyska eller ja, bara 4 P som kommer upp och blir tillräckligt bra så att du sen kan liksom få ett proffskontrakt, kan börja leva på att spela discgolf. Det är din dagliga sysselsättning.
Både Evelina och Henna var ju före Kristin.
Jo, men de har inte tränat då på rätt sätt uppenbarligen. Eller så är det bara att de har inte. Det är ju så. Det är ingen rättighet att få spela discgolf heltid och vara bra på det. Det måste du, det hjälps inte. Talang kan ta dig en viss bit. Men jag säger att hard work beats talent.
Ja, alla dagar i veckan.
Man
ska uppenbarligen ha fött ett barn också.
Och därmed så tror jag att det är den stora succén till Kristins framgång. Men hon har ju börjat någonstans. Men det är klart att...
Såklart. Men jag är bara så jävla imponerad hur man liksom får... Hur man gör den resan. Alltså det är ju en... Golden story.
Jo, men det är ju så. Du fattar vad jag menar. Att
som Kurt Warner.
Får du göra liksom... Får du spela discgolf 8 timmar per dag som ditt yrke. Nu, de spelar inte 8 timmar per dag. Men alltså förstår du att du kan, ja. Ja, men du kan ändå... Ja, men leva bra,
kan kretsa kring discgolf.
Ja, ja, du kan leva bra, sova bra, liksom, du ska inte vara på jobbet klockan 7 för du har jobbmöten, du har inte ditt, alltså de har ju vissa perioder som är lite intensivare än andra med resor och sånt, men det är ändå, allting cirkulerar kring discgolfen, och att det gör så stor skillnad. Och sen är det klart att hur du nu väljer att satsa på discgolfen, men att titta på våra svenska spelare. Det har man ju själv när man pratar med. Men jag jobbar och sen åker jag till discgolfbanan. Och sen blir det middag och så discgolfbanan. Eller ett fält. Det är så alla jobbar. Anledningen att vi inte blir bra. Det är för att vi jobbar 7-4 eller 6-3 eller vad vi jobbar. Och så kommer man hem och så är man som ett lik. Och så ska man försöka hålla familjen nöjd och glad. Och så sen, ja, kanske ta mig ut på banan en och en halv timme på kvällen. Gå sin runda, komma hem och sur för att det gick dåligt ikväll. Det blir inga discgolfare av det. Vi blir medelmåttor. Det fattar ju alla. Det är, man måste äta, sova, leva, skita, kissa discgolf. Dygnet runt. På repeat. Det är, jag tror inte att det finns någon annan framgångsfaktor. Det ska bli superspännande att se vad som händer med alla de här spelarna som ploppar upp här i Sverige nu också. Som uppenbarligen har talang och är duktiga och sådär. Men vad, liksom, vad kommer att hända med dem?
Mm, absolut.
För jag tycker ändå, vi har väldigt många bra svenska spelare i Sverige i NPO. Men då de ställs mot de bästa i världen så ser man att det är ytterligare ett par steg att ta innan man är där och nosar. Över tid också. Alltså inte bara att du pikar i en tävling. Utan att du över tid levererar hela tiden. Och möts, ställs mot de bästa. Och kan börja mäta det med dem på allvar. Och det är det som jag tror är hela grejen. Att det måste bli en utveckling för svenska spelare. Att de får ordentliga kontrakt så att de kan åka över och tävla i USA och liksom leva discgolf. Det är det som krävs. Jag är så sjukt imponerad över den här resan som Josef Berg gör nu.
Mm.
Liksom säljer läggan, säger upp läggan, säljer bohaget, tar med sig sin fru, åker ut i Europa, åker liksom och torar runt i en husbil. Och ja, de lever inte fett och liksom loppan så, men jag tror att de har nog säkert en av sina bästa tider i livet hittills.
Ja, sist jag pratade med Josef var han helt nöjd.
Så att jag tror att det är liksom helt superb, men jag tror att det är sådana saker det också måste
en
sån, göra.
Förlåt, jag bryter nu, men det är också en sån resa som ska bli otroligt intressant att följa över tid, precis som du är inne på. Att det inte bara är liksom det här halvåret som de avslutar den här säsongen med, utan att det faktiskt finns en plan för nästkommande säsonger att göra det här på. Att liksom se det långsiktigt i det. Och det är liksom som från sidan av att få följa den resan i den mån det går. Det kommer bli jätteintressant.
Mm.
Och se vart det leder någonstans.
Se vart det leder någonstans och liksom vad det kan göra också. Jag hoppas ju att i mars-april där så kommer liksom ett announcement från Josef eller ända tidigare. Att vi kommer att köra samma sak nästa sommar igen. Liksom, och att han under vintern får träna på bra och så vidare.
Mm.
Och att det är fler som hakar på. Inte någon tävling här, någon tävling där, utan liksom tour life, deluxe, husbil, och gör den där resan och verkligen lever discgolf. För jag tror att det är det som krävs för att du ska komma upp på den högsta nivån. Både i Europa men även för att kunna ta sig över till USA. Men jag tycker att discgolfen börjar växa så pass mycket här i Europa nu också. Så att man kanske inte måste ta sig till USA. Än om det är där de största tävlingarna spelas. Men att det kanske blir så pass stort i Europa också. Så att man tvingas inte åka över, utan det finns tillräckligt stora tävlingar här, det är tillräckligt stora prissummer och så vidare, så att man slipper åka över till USA. Så att det ska bli intressant att se vart det tar vägen någonstans.
Jag måste bara kolla här nu innan vi lämnar Kristin Tatar och hennes EM-guld. Har hon vunnit Throw Pink?
Det vet jag inte. Men det här var väl den sista hon hade att checka av, tyckte jag hon sa. Eller skrev i sitt meddelande. Att det här, eller det här var en av de stora som hon ville ha. Verkligen ville ha.
Mm. Hon spelade inte Throw Pink senast. Det gick av sig. Och inte året innan heller. I övrigt har hon väl vunnit allting.
Mm. Precis. Men hon är ju världens bästa discgolfare på damsidan just nu.
Mm.
Och så. I vilket fall så var det en otroligt känslosam Kristin som redan efter driven på hål 18 där på sista rundan, när hon såg att den landade inbounds, hon landade lite lång på korg. Så satte hon sig ner på en bänk där och då gick det upp för henne att hon kom och fixade det där. Det var ju spännande. Hon gick ju ingen fantastisk finalrunda om vi säger så. Hon började med en birdie, men sen så föll det sönder och samman. Hon tog en dubbelbogey eller en trippelbogey på hål 2. Tog hon 2 birdies sen, men sen kom det ett bogeytåg av rang. Där hon tar på hål 5 en bogey. 6-7, dubbelbogey, 8-9, enkelbogey. Och sen par, birdie, par. Kommer en bogey igen. Sen kommer en birdie. Och så kommer det bogey, dubbelbogey. Och ja, det var där ett tag jag tänkte att men Sarden kommer att ta det här.
Mm.
För att man kan inte klappa igenom på det sättet som Tatar gjorde. Alltså hade Saarinen bara satt sina puttar, för hon hade chansen flera gånger. Hade hon bara satt sina puttar så hade hon ju tagit det. Men hon missade ju också ett par puttar när Kristina hade missat sin putt.
Mm.
Så det var väl en anspänning för henne också. Men jag tror att jag hörde någonting om att det var typ en 8-70-runda den här finalrundan hon gick.
Där har man ju varit.
Där har man ju varit rätt ofta. Men för en spelare på hennes nivå så är det ju extremt ovanligt.
Jo, så är det absolut.
Och hon landar ändå på liksom 11 under par. Med en plus 8 runda. Så att hon har ju lagt upp för det innan. Och ledde som sagt var med 16 kast. Silva Saarinen tar in hela 13 kast. Vilket är
hon
ju...
gjorde en jättebra sista runda. Hon gick väl 6 under?
5 under gick hon. Så att... Nej. Galet i vilket fall. Måste jag säga. Men häftigt att se. Det var mäktigt att se de applåderna och jublerna som kom också från publiken när hon i sitt hemland får vinna EM.
Mm.
Det var inte många ögon som var torra där, inte.
Nej, det var jättefint att se.
Faktiskt. Och så sen hon blev omkramad av Silver, för Silver kastade ju ut på typ ett hål som går emot 18.
Ettan.
Ja, det var ettan, ja, precis. Där kastade väl ut och sen sprang han dit och kramade om henne och så sprang han tillbaks. Och speciellt, det var nog liksom en känsloladdning för han också.
Jag hade älskat den han på kortet som hade kollat han för time.
Precis.
Jag tror han hade skitit i också.
Ja. Så att det var fint. Och sen under intervjun där så kom hennes dotter också inspringandes.
Ja, men då brast det. Satan. Då var man inte torr.
Nej, det var fint.
Ja.
Att se. Så jag tror nog att det kom en Instagram-post idag av Kristin där hon skriver att hon kände inte igen sig själv Alltså det kändes som att hon tittade på sig själv i, lite från sidan om liksom, och kände inte kroppen och ingenting som stämde riktigt. Och det är klart att när du har EM som ditt stora mål att vinna, att det är liksom, jag har inte vunnit det tidigare, jag vill verkligen vinna det. Och sen håller den på att rinna ur händerna för att du själv spelar usel discgolf bitvis.
De pratade om att det kan ha berott på en eventuell spökning i hennes armbåge som hon haft opererad och så vidare tidigare i år. Men jag vet inte.
Jag tycker inte att, alltså, så här, hade hon varit skadad, alltså, om, det är klart att spela med smärta har man ju sett andra som gör också.
Jo, det ska man ju inte göra, det har ju varit väldigt noga med tidigare, men det här fallet alltså. Man inte överväger att fortsätta i alla fall, vilket hon gjorde.
Hon gjorde det för att hon verkligen ville vinna. Men jag tycker inte att man såg så mycket sådär. Man tycker att har du rejält ont i armbågen så grimaserar du ju, för det blir ju en redig utveckling för armbågen liksom i snärten.
Jo, och så är det ju.
Sådär. Men jag tycker man såg inga sådana miner på henne, utan med, alltså, att hon var sammanbiten och frustrerad över att det inte stämde. Så att, och det är klart att hon kommer inte att hinta någonting om hon är skadad inför VM. Men jag tror att hon hade tejpat armen med, vad heter det, kinesiotejp.
Mm, som för övrigt är skitsnack och inte funkar, det ser bara snyggt ut.
Så, och... Det är väl då spekulationen drog igång också. Hon spelar långärmat.
Ja, men hon har haft tejpat hela tiden.
Ja. Så att, ja, vi får väl se om det blir något VM eller inte. Jag hoppas att hon åker dit. För att jag vill att hon ska vinna VM igen. Så.
Det blir verkligen en Grand Slam om hon lyckas med det.
Ja, jag tänker också så här. Tänk om hon inte åker dit. Vem är då contender till VM? Då känns det
precis, här, för det var hit jag ville komma lite grann. För då har Paige Pierce som inte kommer spela.
Nej, hon kommer inte spela.
Nej. Och sen har vi en Katrina Allen som är totalt under isen just nu.
Mm.
25 förra veckan, 28 den här veckan.
Mm.
I ett fält där varken Kristin Tatar eller Paige Pierce finns med.
Mm. Eller finskorna.
Vad säger du?
Eller finskorna som nej, kan vara bra.
Ja, vart står vi då?
Ja,
och kommer Evelina Salonen helt plötsligt börja hitta kedjor på green, ja, då ser det riktigt bra ut, för under EM så är hon fortfarande den som är överlägset bäst tee to green.
Mm.
Men dryga 60 prollar i cirkeln, ah, det duger som inte.
Nej, det duger inte då. Och betänk då att nu i helgen så vann On Scoggins, som har varit där uppe i många tävlingar nu.
Men hon tog ändå sin första Elite Series tävling.
Det är häftigt. Intressant. Men hon har ju varit där och petat många gånger nu. Och varit liksom på pallen och sådär. Och det känns så här, ja, varför ska inte hon kunna ta hem det? Vilket vore helt galet. Om inte Kristin är på plats.
Mm. Det är också så här, om inte Kristin är på plats. Ja. Men intressant.
Hon är, alltså det spelar ingen roll. Om vi nu tar VM. Kristina åker inte dit. Varken hon eller Paige är där. Katrina är dålig. Då har vi chansen på att vi kan få en ny världsmästare om inte Sarah Hocum tar det. För hon har väl en VM-titel sen tidigare.
Tror du inte att Paige Hughes skulle kliva upp nu? Och vara bröstaren där. Jag har gjort det här förr. Jag vet hur man gör. Kolla, nej. Tjejer.
Nej, jag pallar inte med den. Men Sarah, ja, då kanske masterspelaren On Scoggins kliver fram och vinner VM.
Mm.
Inget ont om hon, men jag tycker att hon ska inte vara så bra för att vinna ett VM i FPO. Uppenbarligen är hon det, men jag tycker att det borde finnas andra som skulle kunna steppa upp och vinna för henne. Men hon är grymt bra, så att kul för henne om hon vinner. Det vore ju också en Grand Slam. Hon har ju vunnit Masters
VM
två år i rad, så att det vore ju häftigt att toppa det med FPO-VM också. Pallen då i EM för FPO, där har vi Kristina Tar högst upp, Silva Saarinen 2, Evelia Salonen 3, Heidi Leine 4.
Det är ingen pallplats.
Men det är ingen pallplats. Vi hittar Hanna Jansson och Jenny Larsson spelade finalrundan. Hanna slutar på en 13:e plats till slut och Jenny Larsson på en delad 16:e plats.
Men det är så här, alltså första två runderna så är ju han ändå med där.
Mm.
Som var över min förväntan resultatmässigt.
Ja.
Sen kommer några jobbiga hål. Det är tufft att plocka igen på en sån typ av bana. Men ja. Är det inte någonstans där, alltså 10, 12, 13?
Jag tycker inte att någon av dem har underpresterat.
Tror du att du får det svaret om du frågar dem själv?
Det är klart att de kommer att tycka att de har underpresterat. Det tycker nog alla. Förutom Kristin då som vann. Men alltså, ja, men förstår mig rätt.
Ja, nej, men absolut.
Utifrån så tycker jag inte att de har underpresterat. Sen vet jag att de är frustrerade bägge två. Att ja, men när du tappar kast så då är det tufft att ta igen det på den här banan. Köper det till 100%. Så att... Men jag tycker ändå liksom att det är ett bra sätt. Klart att man ville haft in dem på topp 10. Men...
Jo, men och sen tror jag att jag ägnar nog mest sympati åt Amanda den här tävlingen. Det måste vara frustrerande att komma från ett SM-guld och en jättestabil och fin tävling på Ale och sen inte lyckas klara katten. Sen vet jag inte om det är något annat som har spökat för henne.
Nej, men uttaget
är sent också.
Ja, lite så kan man säga. Men sen också se en uttagning också att liksom, ja, ställa om. Och det är liksom bara grejen att åka dit och representera landslaget, tänker jag. Så att jag drar inga stora växlar av det.
Det var ju som Hagman var inne i sin post på Instagram. Att fan, att få åka dit och representera Sverige och dra på sin landslagströja. Det här görs ju inte, ja, men typ USA eller Nordamerika blir det med... Där du faktiskt får representera ditt land i första hand.
Nej, det gör ju de på President Cup.
Ja, och det tycker man är skitcoolt. Mm. Men jag tycker att det är jättehäftigt att man lägger fram det så också. Vi pratar mycket lagsporter ibland och liksom säger att vi saknar stora delar inom lagsporten. Och det här är det närmaste vi kommer kanske inom discgolfen. Och då är den stoltheten jätteviktig.
Så är det, 100%. Jag håller med dig till fullo. Ja, vi lämnar väl det där hän, tänker jag. Vi kan
snabbt ta Junis. Det var väl inte så mycket att ta därifrån. Vi har bäste svensk på killsidan. Ville Parpala slutade delad sexa. Han ledde efter första varvet. Jättefin första runda. Hjalmar hittar vi på en 17:e plats. Elliot på en 19:e plats. Sam Sonnerfeldt slutar delad 24 och Axel Wernborg på en 30:e plats.
Mm.
Du har fått med alla, va?
Japp.
På de sidan så hittar vi vår enda svenska deltagare, Julia Backlund, på en 11:e plats.
Mm. Precis så. Och här, ja, jag vet inte om vi ska säga så mycket här. Vi har inte sett så mycket från dem alls.
Nej.
Det har inte varit någon livesändning ifrån det, så vitt jag vet.
Honorable mention till Ida Emelie Ness som tar en andra plats där.
Mm.
Men... kanske behöver nämna Lida Lätt och Mäki lite högre eftersom hon vinner så bara stort som hon gör.
Ja, hon vinner med 11 kast till slut och det är ju imponerande i sig.
Mm.
Och så. Så, vi lämnar EM därhän och...
åtminstone halvvägs.
Halvvägs, ja, precis. Vi har även... tittat mycket på discgolf. I alla fall jag har tittat ganska mycket från Milford, Kensington, Tobogan. Discraft, Great Lakes Open har gått av stapeln i helgen.
Det var så roligt när jag ringde dig torsdags var det. Jag var på väg hem från någonstans och du bara, vad fan, den här banan spelade de ju för 2 veckor sedan. Jag bara, nej.
Ja.
Och du blandade ihop den med Ledgestone, tror jag.
Ja, någon bana i alla fall. Och så var det folk som var sprang omkring i Ledgestone-tröjor också och Steffen där, så jag fick inte... Det var rörigt. Jag tänker att vi börjar med FPO här. Jag har inte sett så mycket av FPO alls.
Jag har inte sett en pixel, om jag ska vara helt ärlig, från FPO. Jag kollar inte på FPO, inte Kristin spel.
Nej.
Eller någon annan europe, vilket det gjordes den här gången. Vi hade ju faktiskt en norska på plats som inte var med och spelade VM. Mm. Eller EM.
Nej, precis.
Lykke Lorentzen.
Lykke Lorentzen, hon valde att spela här istället.
Spelade och bra låg första rundan, riktigt bra.
Precis, spelade men väldigt
klappade
bra.
Klappade igenom totalt sen som vilken norska som helst. Ja, men norrbaggarna ska inte få mer.
Nej, hon gick ju faktiskt första rundan, gick hon minus 4. Var väl på, gick väl lead card andra rundan tror jag. Till och med. Men där gick hon plus 2, hade en lite tuffare runda. Runda 3 så gick Lycke på plus 1. Vart väl lite bättre då. Men sen då finalrundan så...
Då hade
så...
de väl hot round tror jag också. För hon och Bradley hade hot round. Eller nej, det här kanske var förra tävlingen. Det här var på Idlewild. Sorry.
Ja.
Samma runda.
Och sen finalrundan så landade hon på plus 8. Och det gör att hon landade totalt på plus 7. Mm. Så att hon var nog inte helt nöjd. Och jag vet att hon... Jag såg någon post hon hade skrivit på Instagram att hon var, tyckte att det var jobbigt när man klappar igenom totalt och man har ingen lösning på det.
Nej, tidigare nämnda, exakt
tidigare nämnda, Paige Hsu landade in på en 15:e plats.
Ja, men du säger det är häng på VM-guld.
Det är häng på VM-guld.
Genom 2 veckor så hon där.
Precis. On Skoggins och Ella Hansen var väl det du skulle stå emellan. Ella Hansen gör en fin sista runda, minus 8. Och det är väl hot round för dagen.
Hon tar väl 3 kast på sista hålet också. Så det var väl större utskåpning än vad det kanske var.
Ja, 2 kast tar hon på sista hålet. Så On Skoggins landar på minus 25 totalt. Och Ella Hansen minus 23. På tredje plats hittar vi Cat Merch. Men hon är hela 5 kast efter Ella Hansen. Och 8 kast efter On Skoggins. Nej, 7 kast blir det. Ja, det var pallen i FPO.
Ja, med stor överraskning att On faktiskt tar det. Det är inte en bana som kanske spelat i hennes fördelar heller.
Nej.
Utan, nej. Stark prestation.
Jag är inte förvånad att vi hittar Ella där uppe.
Nej, nej, absolut. Hon ska ju vara där. Holly Henley också, hon kommer 4.
Och du säger också att det är en bana som kräver sin kastlängd om vi ser så. Och Jennifer Allen 6a till exempel. Är ju hon har ju världsrekordet för FPO. Mm. Vet vi. Så att det är en långkastarbana det här. Men On vinner som sagt sin första Elite Series. Lite otippat att det har tagit så lång tid. Men ja, så kan det vara. Ibland. Vi hoppar över på MPO.
Nu är du inte ledsen.
Nu är jag må så gott. nej men alltså den här banan är ju speciell. Kanske det är ju inte den roligaste banan på touren.
Nej, fast ändå en av dem.
Ja.
Det är ju en riktigt bra bana.
Det är ju en bra discgolfbana.
Jag hade ju hatat att spela den. För att se på den så fantastiskt.
Precis. Vi gnällde att gå upp och ner på Wasteland.
Ja, men alltså,
och det här är ju, den här är ju Wasteland på uppåt chack och droger och Belgian Blue blod.
Mm. Men det är också roligt att de spelar första typ 6 hålen på en timme och sen är runda 5 timmar till.
Ja, precis. Ja, vad ska vi säga? Var ska vi börja någonstans riktigt?
Nej, men man är väl glad att hitta Ricky Weishockey långt ner i listan, måste jag säga.
Det är du glad över?
Ja, han förtjänar inte att vinna mer.
Nej. Har han gjort det i något?
Nej, han är bara sig själv.
Han tittar i snett. Han tittar,
skoja.
Han tittar snett på dig.
Han kommer ju gå vinna VM sen, så det är ju skitsamma.
Ja. Idlewild hade Kolrudalen en liten baksmälla, får vi ändå säga. Det gick lite för tungt för honom där. Men han... För då var han också frustrerad. Alltså, rent
ja, men det, och så ser
fysiskt.
Man...
Han gick omkring och muttrade. Han kommenterade... Han var liksom verbal.
Ja.
Han var lite för mycket Nyman Bäcke. Kanske emellanåt.
Ja, men det är väl en bra stämpel att sätta på det, måste jag ändå säga. Men han var också... Han är inte jätteoff i sin kastning på Idlewild. Men där räcker det att du är lite off.
Ja, det behövdes till lilla.
Ja.
Så.
Och då håller det inte när alla andra är påslagna och där.
Precis, så han var väldigt frustrerad där. Men han glider in på en delad tredje plats tillsammans med Chris Dickerson, ska jag säga. Calvin Heimer gjorde ju en ruskig push där och hade ju jag fattar inte det här.
Han låg lika med Lisott eller ja, precis, Lisott ett bra tag in i sista rundan.
Precis, han gjorde ju 2 eagles också, ska vi säga.
Throw-ins över 250 feet, va?
Ja, vi ska se vad de har gett honom för 91 meter och 85 meter.
Mm.
Har han fått som throw distance. Det var ju, det var på riktigt. Det var inte så att han puttade i dem.
Med lite hjälp av löven.
Ja, det var faktiskt helt sjukt. Hade han inte träffat löven hade han träffat bandet typ. Eller uppe på toppen och skippa iväg långt.
Men där på, är håll 12 va? Eller 10? Andra igen kommer.
Håll 10.
Samma håll där. Gör ju Kevin Jones den sjukaste forehandrollen jag någonsin har sett.
Ja, den var ruggig faktiskt.
Upp för backen och bara, sån jävla känsla i stabiliteten i disken. Så det är läskigt alltså.
Lägger sig 3 lång liksom.
Jag är lite ledsen att han trillar av pallen. Och ännu mer ledsen att han faktiskt inte vinner. För jag tycker att han hade förtjänat det om han hade kunnat hålla ihop det ordentligt. För han gör en jättebra tävling. Och jag tror att det här är en kille som kan vakna ordentligt till Worlds om 2 veckor.
Absolut, det tror jag också. Han, vi ska säga så här, hade Kevin tagit paret på sista hålet så hade han blivit 3.
Mm.
Men han tog tyvärr en dubbel bogey. Jag tror han var OB till och med på, om jag inte minns fel. Ja,
inte
han,
på driven va?
Han hade ett OB-kast på hela rundan och det var där på den. Nej, det var inte på driven.
Han måste vara där.
Det var hans andra kast tror jag.
Missa putt. Och så i med 6.
Så att det var tyvärr för honom. Men han är ju, alltså, man kan tycka vad man vill om Kevin Jones, men alltså han är ju alltid glad och andras vägnar.
Alltså såg du reaktionerna på alltså, Jones när Calvin, alltså det var så att det var han som hade gjort 2.
Ja, han började garva, han asgarva ju liksom. Sådär. Så att, det tycker jag,
han
det
är ju härlig att skåda. Alltså. Det är en fantastisk personlighet, åtminstone från den positionen vi sitter på. Eller?
Ja, precis. Sen så fick vi en Crush Boys battle inför finalrundan där Simon och Eagle låg lika delad ledning på minus 20 totalt.
Mm.
Och ja, någonstans lite
signifikativt
för rundan och utgången med facit i hand så avgjordes det lite grann på hål 1 redan.
Lisotte plockade 2 kast direkt. De låg väl lika inför
sista rundan. De låg minus 20 bägge 2.
Och sen speglar de varandras runda fram till hål 11.
Ja, precis. Hål 12 så tar Simon ett kast på Eagle där.
Så byter de tillbaka hål 13.
Så att det var, det gjorde lite ont sådär, även om jag så kort, jag höll allt jag kunde på Simon, men det gjorde lite ont att se den där putten rulla OB för Eagle på hål 1. Det var en ond rull.
Vad tycker du om det nya OB de har lagt in från i fjol?
Alltså det är den här banan, inte just den här layouten som den spelades nu, men ish var ju den Paul har gått minus 18 på.
Mm.
Paul hade inte gått minus 18 om den OB som nu är tillagd.
Så kan du inte säga.
Jo, men om man såg, alltså, ta alla hans lies som han hade den rundan när han gick minus 18.
Ja, men om det hade varit OB där så hade han väl inte kastat den OB då?
Nej.
Men han hade väl lagt sig 10 meter vänster istället.
Ja, men ändå. Jag bara säger att, och då är det inte säkert att han går minus 18 heller. Det var dit jag ville komma.
Nej, så är det absolut.
Jag gillade ändå, alltså,
för det måste tuffas, det måste, så är det så mycket bättre.
Ja, precis.
För hade du haft, alltså, tänk dig igenom Burr in i den jävla salladen. Ja, men kära värld, lilla vän, han hade ju inte kommit ut helt skillnad. Han hade gått upp på mitten, han kom ut därifrån när han passerade de där grenarna. Och sen, på tal om igenom Burr, den lilla whinan alltså. Jag satt och skrek i bilen igår när jag lyssnade. Han var med i, han gjorde något inspelning i någon podcast. Satt och gnällde över att folk, eller över att han hade fått en varning för någon tävling sen, om det var Idlewild eller Ledgestone. Och jag tänker bara, men lilla.
Vad hade han fått varning för? Tid?
Ja, men tid. Han och, men det var typ 3 på kort. De spelade för sakta, enligt de bakom. Och alla utom typ Smith, vad heter han?
Brody?
Nej. Inte Brody. Så bra spelar inte hon. Ja, skitsamma. Men då har de fått vanliga att de spelar för sakta. och han bara sitter och whinar på liksom andra grejer, att han måste gå och kolla sin live och sen gå tillbaka och sen gå. Ja, men regeln är ju så, tiden startas när det är din tur, gå dit och kasta och håll käften.
Ja, men är inte det här lite grann att Gannon har, han är en fantastisk Discord-spelare och har verkligen presterat.
Ja, men efter det där, jag fick spel på honom, så jag tycker inte om honom nu. Jag gör inte.
Nej, men alltså, det här är ju lite grann att han har nått en framgång som är ruskig på kort tid.
Han är precis som Eagle när han slår i backen och gör illa handen för att det går lite dåligt en gång.
Jo, men det är ja, väl...
En liten grinig skitunge.
Kan jag få komma till orda? Tack. Men så här, att han har nått en framgång som gör att han blir lite stursk och lite stor på sig och tycker att ja, men jag ska väl ändå minsann så här, och så blir han gnällig. Ja, men om ni är tre stycken som får varning för att ni är för långsamma.
Tillsägelse i alla fall var det.
Liksom, det är inget konstigt, då är det bara öka farten. Vad är det du ska hålla på? Ta med er bägen in då. Liksom, om det ska vara på det viset. Det är, så får alla göra.
Mm.
Och det är klart att det är... Jag tycker att det är bra att det börjar komma sådana saker. Och att man börjar anamma regelboken hårdare. Jag tycker att den är för slapp ändå generellt. Jag tycker att det tas för dåligt på saker ändå. Men jag tycker att just i det här fallet så tycker jag att det är super att det kommer. Och att det lyfts upp och att det är liksom så. Men jag tycker att det är lite för platt många gånger också. Så jag tycker att det är bra att officials går ut och säger till.
Borde inte någon official kanske ha varit på plats under Diglo också?
Jo.
Ska vi hoppa dit eller?
Vi kan hoppa dit. Och inte då finalrundan utan runda två.
Det finns väl två specifika situationer vi behöver diskutera som har hänt under den här tävlingen.
Ja.
Det är dels den här runda två och sen så kommer det runda fyra också.
Runda fyra också. Vi börjar på runda två. Det här finns på Yeomans Pro att titta på om man vill. Och vill man spola fram så är det på hål 17 kan man börja se. Man
typ 28,5 minut in.
Man kan se allas driver. Och då kan man se att Bradley Williams kastar något som är alldeles för understabilt. Så han landar i slänten från fairway och upp mot bilvägen som går där jämte.
Ja, men i grovsalladen.
Han ligger dåligt. Han kan inte göra någon run-up utan han får sitta till och kasta. De andra, de har hajstrat ner och ligger i kortgräset. Ligger bra allihop. Bradley kastar ut över oben som är till vänster på det här hålet. Mm. Det står mycket publik där.
Han står alltså i en höger kurva på höger sidan och kastar en forehand ut rakt över, om man säger, över fairway. Ja. För att sen kunna skära in där kurvan svänger.
Precis.
Förlåt, vänster kurva menar jag. Där liksom fairway kommer in från höger igen.
Ja.
För att liksom korta kastvägen.
Ja, precis. Och
Nicke.
Här då så, det står en spotter där. Och de har just bara den uppgiften. De är spotter. De ska se om disken ligger OB eller inte. För pace of play såklart också. Men problemet här är ju att man kan inte se, eller man ser ganska tydligt tycker jag på filmklippet att den inte någonsin är inbounds där. Men,
nej, och jag ska säga, kameravinkeln är väl inte favoriserande från våran synpunkt.
Men den är förlåtande. Ja, men den är ändå förlåtande från våran vinkel. Hade den stått mer i linje med Bradley så hade vi haft...
Hade den stått mer i linje med Robelinjen så hade det gått att säga direkt. Men jag tror fortfarande inte. Det finns inte en känsla i mig som säger att den är inbounds.
Nej, men jag tycker
där
då,
den är.
Jag
den
tycker är ju... att... Nu har, jag ska säga, vi har fuskat lite grann. Vi har liksom framat oss fram lite ruta för ruta så gott det går på YouTube så för att se, men den är liksom 1,5 deci in från linjen.
Alltså OB.
OB. Det vill säga den har aldrig varit inbounds. Och det är det här vi har pratat om regler i den här podden så många gånger. Jag vill lyfta det än en gång. Vikten av att titta på när dina medspelare på kortet kastar och var disken tar vägen någonstans. Spotters har en enda uppgift, det är att säga om disken är inbounds eller ute. Är
fast
de osäkra?
Det är inte de som tar beslut på det.
Nej, de tar
heller,
inget utan... beslut, men de visar ju bara med en flagga, rött eller grönt, eller vad det kan tänkas vara på flaggan. De är ju där bara liksom som en i ett serviceyrke. Mm. Liksom så. Att hjälpa spelarna liksom, och sådär. Och lite grann hjälpa till att leta disk om det behövs kanske och sådär. Och markera ut framförallt. Det är det de har gjort många gånger. Där det har varit lite högre gräs att sätta ner en liten flagga. Och det som då händer är ju att det är ingen som kan säga, förutom förmodligen Bradley, han vet nog om att den där var aldrig inbounds. Men den hoppar ju som till där, så han tänker, ja men den var nog in och vände. Och benefit of the player, de ger honom att han får spela där disken ligger OB. Han får ta
typ 80 meter längre fram.
Jag vet inte om det är så långt, men 30-50 meter någonstans ska jag säga längre fram från där han ska.
Det måste vara mer.
Jag gissar inte spekulera i hur långt fram det var, det man gissar, men det är ju stor skillnad i alla fall. Han hade inte löst boogien på håret. Han hade tagit minst dubbel boogie, säger jag. Om han hade ska kasta därifrån, han borde ha kastat. Mm. Det är lätt för oss att sitta och titta och säga efterhand som att titta på repris, men det jag vill komma till, hela poängen handlar om att man måste stå och se när andra spelare kastar. För att kunna se eventuella fotfel. Och även se, ja, men vart tar disken vägen någonstans. Är det ett skogshål du inte kan se. Du kan inte avgöra. Du kan bara chansa. Ja, men då är det så. Men i det här fallet det är liksom öppet. Det går att se. Jag tycker att det är lite svagt av Bradley. Men framförallt svagt av Kevin Jones, Simon Lesoth, Eagle McMahon. De ska ha på skallen för det här, för jag tycker att det är för dåligt.
Men alltså det är rakt ut, det är en fusk. Alltså han fuskar. Och alltså, Bradley jag har att ansvar över sitt eget jävla spel.
Ja, men jag tycker alltså så här, han är ju som inte beslutsfattare
han
heller. Han
ha,
kan ställa
han
frågan.
Ha för missplay. Han spelar hålet fel.
Jo, men han kan ju liksom säga, såg ni om det var inbounds eller inte? Jag såg inte.
Det frågar inte han.
Jag vet inte, men jag bara säger att det lär ju ha varit en sorts diskussion. Och då säger han, nej men vi vet inte. Du får spela där disken är, för ingen har sett. Det är så dåligt.
Hade jag gjort så, då hade jag sagt, okej. Okay, då spelar en provisional från det förra, för jag vill inte åka på missplay. Och så vill jag varna er för att ni inte kollar.
Ja, tack. Till exempel. Det kan man göra. Det är ett alternativ. Men det är det här som är grejen. Och lite synd. Jag tycker att det borde vara, alltså, de borde vara lite mer på varandra. Men det här är Discord-familjens Achilles här. Att man säger, ja men de är polare och liksom de vill inte varandra ont så. Men jag tycker att det är dåligt. För vi har en regelbok att förhålla oss till. Och många nya spelare också som ser det här och liksom säger, ja men är det så regeln funkar? Och det är lite intressant att det är jätteroligt. Det är hysteriskt roligt det Jeremy Colling säger som kommenterar tillsammans med Paul Uleberry. Att
benefit of the player-regeln uppmanar dig till att fuska.
Ja,
säger precis. Han väl typ rakt.
Ja, han säger rakt typ att vill du fuska så kan du anamma den där regeln typ. Ish. Och så bara nej, jag skojar bara. Fast det är ju en viss sanning i det han säger.
Det är ganska klar så.
Och jag tycker att så här, oavsett, jag tycker att Bradleys samvete borde jag ha pockat på hårdare, för han ser ju garanterat att den där inte är inbounds. Mm. Men utnyttjar lite grann tillfället. Men även de andra ska ju ha en släng av sleven, för jag tycker att det är för dåligt.
Det är det.
Faktiskt. Så det var det. Det kan ni gå in och titta på. En annan sak som jag tycker är fruktansvärt roligt också. Inte bara för att det är Simon. Vem det än är som hade gjort det här kastet som gjordes på hål 16.
Alltså det här är ju någonting.
Snabla
det
är geni.
Ja.
Det är mastermind. Han spelar ut reglerna på banan rätt och slätt rakt av. Så här, hål 16 har de gjort om. Nu är det OB runt och det är en OB-ö. Eller kanske har varit OB runt tidigare, men det var ingen ö tidigare. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Skit i samma. Det är i alla fall gjort en ö. Kastar du för kort om ön, går du till dropzone. Har du någon gång passerat inbounds med disken, det vill säga inte bara i luftrummet, rakt upp från OB-linjerna, så spelar du från där disken senast var inbounds. Det är ju jämnt här i tävlingen. Simon leder väl med ett eller två kast. Och Eagle kastar ju före honom där. Dessutom. Eagle fastnar i ett träd, landar kort och då vet Simon direkt, okej, du ska gå till drop zone och du ska putta mot korgen som står 3 meter från OB. Typ. Det vill säga att Eagle kommer ju att halvgå för det, men kommer inte att våga ordentligt liksom. Och jag säger det, alltså när jag såg det, jag var så här bara, vad håller han på med? Har han tappat skallen helt och hållet?
Ja, det här är också som är så kul om du faktiskt är insatt i reglerna från början när du väl står och kollar.
Ja, jag hade ingen aning om att reglerna var så. Jag tänkte så här, OB dropzone. Det var det jag tänkte. Så jag bara, sen säger jag, han tar ganska redig ansats. Han tar ju en ansats och tänker så här, okej, vad gör han nu? Och de filmar ju bara honom där också. De följer ju inte disken där och då. Utan de filmar ju bara honom och hans reaktion. Och han ser lite så här, han ser inte missnöjd ut, men han ser inte svinnöjd ut heller. Så. Jag tänkte bara, jaha.
En bra pokerface.
Ja, sjukt bra pokerface. Bara, vad håller han på med för någonting? Och jag tänkte så här, jaha. Han tog en sån där ansats. Vad har han kastat nu?
Men han gjorde en svepande hyzer bara.
Ja, eller han kastade egentligen bara någonting rakt och högt. Liksom bara rätt. Inte ja, rätt
som
upp,
ändå men... fejdar ut över ön.
Ja, precis. Och jag tänkte säga, jaha, han kastar något superunderstabilt som liksom flippar runt och kommer in som en forehand hyzer liksom. Tänkte jag först. Det var den första tanken jag fick. Och så bara, men varför ska han göra det här? Det är bara att kasta rakt och det är han ju duktig på. Mm. Sådär. Nej, han kastar ju medvetet rakt över ön OB. Spottern går dit, sätter ner flaggan där han tycker att ja, men det var här du gick OB. Såklart. Fördelen med en spotter att de på något sätt ger en hänvisning om vart. Nate Heinhold som är, jag vet inte om han var TD, men han var official
han
på tävlingen
official,
i alla fall. Är ju med på 10 och ser ju allting som händer. De bestämmer sig för att ah, det var inte riktigt där spotten har satt flaggan. Det är lite grann bredvid, men på ett ungefär. På alla filmklippen när man ser så är de ganska rätt ute när han sen ställer sig och puttar. Han får en par putt från typ 2,5 meter. Mm. Och de andra, alla de andra tre kastade OB. Alla de andra tre gick OB kort och fick kasta från dropzone. Och då tänkte jag på här, och de började garva i studion. Tills de läser kaddeboken av vad som faktiskt gäller för håret. Nate Doss, han skrattar ju. Mm. Och liksom så här, ja, han mastermindade håret. Han spelade ut de andra med hårets regler.
Mm. Och det här tycker jag är så liksom charmigt med discgolfen också. Att det här kommer ju garanterat att liksom håldesigner och bondesigner lära sig av. Den här regeln kommer inte finnas nästa år.
Mest troligt inte.
Nej. Men där och då, jag menar, som spelare kan du ju, speciellt i sånt här läge där det är tajt, liksom, visst han tar ju en chansning, det gör han ju såklart.
Mm.
Men någonstans tycker jag ändå att det är häftigt att du har huvudet med dig på skaft i det läget också. Liksom hål 16, runda 4. Och det skiljer 2 eller 3 kast.
Mm.
Hatten av. Alltså,
han är ett snabla geni.
Spela efter de reglerna som finns. Varför ska han offra? Eller liksom, varför ska han riskera att ta en dubbelbogg istället?
Ja, nej. Precis. Och det roliga är ju att han tog ju beslutet på 10 också.
Uh-huh.
Det var liksom inget han hade planerat att göra. Utan det var ju så att han såg att de andra, att Eagle kastade dåligt framförallt. Och bara, ja men jag kastar ju bara över. Då får jag kasta från baksidan av ön. Geni. Det är klart att jag gör så. Mm. Och där och då så skapar han sig tillräckligt stort utrymme för att kunna spela 17-18 lite lugnare. Han löser ju birdien. Han en lite oväntat kort drive, men säker drive från tee. Men han, i och med att Simon kastar så långt som han gör, så löser han ju ändå. Jag tror att han löser birdien på hål 17 där ändå. Jag tror att det var till och med en.
Nej, han tar väl paret va?
Nej, han tar paret, ja. Precis. Precis, det stämmer. Men det, ja, han spelar ju schack egentligen sist från hål 15 och framåt spelar ju Simon schack rakt av. Och distanserar sig då till Eagle som inte kommer i kapp, som inte kommer närmare. Eagle behövde ju göra minst Eagle birdie för att komma i kapp Simon om Simon parade ut. Men å andra sidan vet vi att Simon hade det i sig att göra birdie på 18 om det hade krävts. Så han gjorde ju birdie runda 3, gjorde han ju birdie på hål 18 bland annat och så. Och ja, men jag tycker att han spelar en grymt bra finalrunda, bogeyfri. Och så, jag vet inte ens om han hade, jag vet inte hur många bogeys han hade på hela tävlingen. Han hade 6% bogeys, 43% par och 50% birdies. Och han är bäst på hela tävlingen på antalet tagna birdies. Det är Cole Rydalen som är närmast på 46%. Så att nej. Jag är bara sjukt glad att Simon höll undan och vann och kunde prestera under pressen. Han har ju varit med sitserna förut och chokat sönder totalt. Men han höll ihop det otroligt bra. Och jag tror nog att det var lite just på hål 16, det var en liten nagel i ögat på dem att han utnyttjade reglerna på det sätt han gjorde där och då. Men med det sagt, just sådana där hårregler, jag tycker att jag gillar det inte. Helt ärligt.
Nej.
Att du har en sån där öregel att är du kort så är det drop zone. Och sen har du bara passera inbound så är det från ökanten. Det är ju, missar du ön så är det drop zone, punkt. Så tycker jag att det ska vara i sådana fall. Ska det vara en drop zone så är det så det ska vara. Lite grann. Inte att är du kort är det drop zone. Är du lång så får du spela från, nej. Jag gillar inte reglerna, men jag älskar att Simon utnyttjade reglerna. Fullständigt älskar det.
Enig.
Så. Ja. Vi lämnar väl Diglo då. Med buller och bång. Kul med Simon att han fick vinna. Han har ju vunnit flest Elite Series senaste året.
Är det Player of the Year eller?
Han kommer inte att få det, men jag tycker att han ska ha det.
Okej. Okay.
Bara för det, Simon.
Om han vinner Worlds.
Vinner han Worlds så definitivt. Och han får ju en bra avslutning. Nu ska han hem och vila en vecka. Alltså på måndag ska han bege sig till Worlds för att gå träningsvarv och sådär. Komma igång.
Snart är det dags, vet du.
Snart är det dags. Du, vi hoppar vidare lite.
Efter att vi fick klart med svenskt EM-guld till Dennis Augustsson här i helgen så fick vi ett meddelande som löd så här. Tja, vilken sanslös uppvisning av Dennis. Antar att ni kommer lägga lite tid på det här i nästa avsnitt och ja, det kommer vi såklart.
Det har vi gjort.
Ja, det har vi gjort. Såklart måste ni då diskutera om han ska göra samma resa som Linus och byta sponsor för att få en rejäl chans på andra sidan pölen. Innova och svenska känns ju inte som en jättebra kombo. Inte ens om du lovar att du röstar på Bibelbältes replika. Jag kan bipa det sista. Jag vet inte om man ska säga det.
Ja.
Ja, nej men så här. Behöver Dennis byta sponsor för att få ett lukrativt kontrakt och kunna spela Discord på heltid?
Jag tycker inte att han ska behöva göra det. Jag tycker att Innova får ta huva och röva nu och göra något vettigt av det här.
Jag tycker att han ska byta sponsor.
Sen med det sagt så kanske han ändå ska byta sponsor. Men ja, jag vet inte. Alltså vi ska säga så här också. Linus har ju spelat för Innova under den tiden. Både Paul har varit där och Ricky har varit där. Så det är klart att de har haft sina stora...
Men du måste skilja på Innova Europe och Innova.
Jo, absolut. Men det är ändå samma
skrot
i slutändan.
Innova Europe har inga pengar.
Nej, det är det jag menar. Men det är ändå Innova. För mig är det Innova, oavsett vad du säger. Men skit i samma. Ja, det är klart att är han hos en sponsor som inte har några pengar... Då måste han ju byta om han ska kunna göra det
jag
här.
Jag vet inte om de inte har några pengar. Men det känns inte som att så här. Ja, jag vet inte. Nej. Det är bara en känsla. Att Innova vet inte ens att det finns spelare i Sverige.
Nej, de har ju lite dålig koll faktiskt. Men byta sponsor, ja absolut. Till vem? Ingen aning.
Jag tror inte det spelar någon roll. Ge han pengar bara, han får spela med vilka diskar han vill.
Öppen bag.
Ja.
Ugglan discgolf.
Ja.
Ugglan får kliva in. Nej, men jag tycker väl att han skulle byta sponsor. Till vem? Spelar inte så stor roll, tror jag. Men jag tror att byta sponsor och starta Tourlife i samma veva kan nog vara tuffare än man tror.
Fast tror inte att det är någon som hade löst en bit och bara skitit i. Jag tror han skiter i vad han har i bagen.
Tror du det?
Ja, ja, gud.
Ja, kanske.
Ge han vilken bag som helst han åker över.
Ja.
Och bara kör.
Ja.
Nej, men fråga, det är ju som du säger, alltså, det är inte ingen dans på rosor oavsett man vilka diskar man ska spela med eller om man behöver byta sponsor. Jag tror att han kommer behöva byta sponsor för att få den ekonomiska delen att gå ihop för att göra en sån ride. Men det kommer också med sina utmaningar. Dels att lära sig ny plast, men den stora delen i spelet, den ligger fortfarande att etablera sig. Alltså, du behöver vara där ett tag.
Mm.
Du behöver fira jul i Kalifornien. Du behöver fira påsk i New York. Du behöver göra någonting. Alla de grejerna inte i Sverige. För att du liksom ska kunna, tror jag, värna dig. Och liksom, du behöver ha rätt människor runt omkring dig också.
Mm. Jo, jag tror det är en stor viktig grej. Och så sen tror jag också att det är viktigt. Jag försöker tänka lite så här också. Att åka över till USA och toura, det kan ju låta flådigt, och det är säkert, eller flådigt, men alltså det kan låta,
det är discgolf vi pratar, det blir ingenting som är flådigt med,
nej,
discgolf.
Men alltså, förstå mig rätt, alltså att det blir ändå på något sätt en sorts lyx att få göra det som är bara ett fritidsintresse för väldigt många, och att då få göra det på, ja men som ditt jobb. Och det jag vill komma till är att jag tror att det är viktigt att ha någonstans en trygg punkt i USA som du kan kalla hemma.
Mm.
Som du kan åka till. Att, ja, men stämmer inte spelet, jag skiter i den där tävlingen, en B-tier kanske eller vad det kan vara. Åker hem istället, landar hemma, tränar på något sätt. Ha en bas som, där du känner att, ja, men du har en lägenhet eller ett hus eller vad det kan tänkas vara som du får kalla för hemma. Och sen kan du utgå därifrån på åka in på dina tävlingar. Åka över till USA, köpa en husbil, tora runt, sälja husbilen, åka hem. Jag tror inte på den grejen.
Nej.
Och det har att göra, det är klart att det är skillnad på folk och folk. Men jag tror att det handlar ganska mycket om våran kultur också. Och hur vi har det runt omkring oss idag.
Mm.
Men tittar vi på alla spelare här i Sverige. Ja, men de åker och spelar nationella touren i Hässleholm. Sen åker de hem. Och sen åker de och spela Swedish Open i Borås på Ymer. Och så åker de hem. Alltså förstår du, de har en trygg plats hela tiden. Bo borta några nätter, kanske Airbnb eller hotell eller vad det kan tänkas vara. Husbil, husvagn kan det också vara. Men att de åker hem emellan hela tiden. Alltså de har en trygg bas där de utgår. Ibland kanske blir två tävlingar när de åker hem. Men de har liksom alltid någonstans att vända hem. Det är det som kanske är skillnaden i USA. Att där vänder du inte hem någon gång utan där far du bara runt. Och jag tror att det kan vara kanske någonting att antingen så fixar man det bara att fara och flänga runt. Men jag tror att det kan vara en anspänning också som man kanske inte kan riktigt kalkylera med på förhand.
Mm. Nej, helt klart.
Jag vet inte, jag bara sitter och spekulerar. Men jag känner att alltså, det är en sån sak som jag har tänkt på. Att många av proffsen i USA, nu åker jag hem. Och ska ta liksom lite off time från discgolfen och bara vila upp mig och sådär. Ja, då åker de hem. Alla de åker hem. Oavsett hur långt det är. Jag tänker att det kan vara någonting för europeiska spelare också. Att ha någonting som de kallar för hem. Sen kan det ju vara med någon av de andra spelarna. Jag har ingen aning. Men jag tror att det kan vara bra att ha en bas. Base camp att utgå ifrån.
Ja, nej, helt enig. Jag har som ingenting att tillägga. Jag tror att han, för den ekonomiska delen tror jag att han behöver byta sponsor. Och i övrigt så är jag med dig.
Mm. Vad tycker ni andra? Ni som lyssnar på det här, ni får jättegärna höra av er med era synpunkter kring det här. Det här är bara min egen teori och känsla så att man kan tycka att vi har mycket gemensamt med USA, men jag tror även att mycket kulturella skiljer sig också en hel del kring det här. Så att det ska vara intressant att höra vad ni har för tankar och synpunkter kring det här. Ni kanske inte ens har tänkt i de banorna för huvud taget och tycker att jag är bara korkad och har korkade teorier. Hör av er i sådana fall.
Fortsätt gärna skicka in sådana här tankar och idéer också som ni bara kommer på när ni lyssnar på oss. Det är jättekul att få inspel skickade till oss under veckorna.
Ja, det är super, super kul. Den här lyssnaren handlar också med att vi ska prata om Lisottes val att kasta OB medvetet. Och det har vi ju just avhandlat innan det här. Ja, jag tänker att vi avrundar där. Mm. Det har varit ett långt avsnitt den här veckan.
Jaha.
Men
det är som trevligt.
Jag tycker att det har varit roligt. Jag tycker att vi har haft det väldigt trevligt här. Eller?
Ja, jag sitter kvar så jag är nöjd.
Tommy har inte lämnat studion i ilskan.
Inte i ilskan utan mer i den här otroliga
värmen.
Luftlösa värmen som vi sitter i just nu.
Ja, precis. Ja, men vi säger väl inte mer än så. Och så sen säger vi stort tack för att ni lyssnar. Tack Emil och Marcus för hjälp med jinglar och grafik.
Tack alla patrons som stöttar oss på vägen. I det
ja,
vi gör.
Ni också.
Tack till dig Nicke. Vi hörs igen och fram till dess så kasta inte kedja ut.
Det gör vi verkligen inte. Ha en fin vecka allesammans. Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.